på sekunden. Klockan 21.00 denna tisdag 7 april så spelar vi in slashat.se, din machete i teknikdjungeln, avsnitt 316. Jag heter Jesper.
Och jag heter Magnus.
Mitt minne är kanske lite svajigt, men det känns som det är första gången vi faktiskt lyckas spela in precis på sekunden när vi faktiskt har i många år påstått att vi ska börja spela in. Det brukar alltid vara lite små tekniskt mumbo jumbo och sådär, och så dröjer det ett par minuter eller till och med en kvart har vi varit uppe i när det har varit som mest teknikstrul. Men det är kul att vara igång i tid. Vi är ju ändå ett ganska slipstreamat gäng idag.
Ja, idag är vi inte överbefolkade i den här podcasten.
Precis. Johan, han är ute och semestrar i världen. Jag tror att han befinner sig i Kenya i just talande stund. Och Tommy, han är ju pappa även i talande stund. Så att, du och jag får ta nyheterna från veckan som har gått och försöka se om vi kan bena ut vad som har hänt och vad vi tycker om det. Ska vi börja med förra veckans poll kanske?
Det gör vi definitivt. Jag drar den här rakt upp och ner här.
Kör bara.
Är du beredd att betala extra för bättre ljudkvalitet i streamingtjänster, undrar vi förra veckan. Och det var ju givetvis relaterat till den här Tidal, den här tjänsten som artisterna med Jay-Z i spetsen har startat som lite konkurrent till Spotify. De två alternativ som vi bjöd på var de klassiska Slashat-alternativen, absolut inte, som drog hem den här segern med 74% mot absolut 26%. Våra lyssnare, Jesper, betyder det att de inte har någon som helst känsla för ljudkvalitet, eller betyder det bara att tjänsterna som finns idag håller så pass hög kvalitet?
Jag tror snarare på det senare alternativet. Det är i alla fall så jag har tänkt när jag har röstat, precis samma som de här 74%, alltså absolut inte. Ljudkvaliteten idag på de här tjänsterna, i alla fall de jag har testat, är så pass bra att man måste ha extraordinära behov av ljudkvalitet för att tycka att det ska vara värt, i det här fallet, det dubbla. Så resonerar jag, och jag tror att ganska många andra gör det också. Det finns också de som inte är villiga att betala mer för musiken, vad till exempel Spotify-konto kostar, och det accepterar jag också. Det är en fullt godtagbar anledning. De hade kanske velat ha bättre ljudkvalitet men inte villiga att betala för det. Kanske det är ju precis det de har svarat i så fall. Men det finns ändå en liten fjärdedel där som ändå är villiga att betala. Frågan är, vad röstade du?
Jag satt och höll länge på den här. Jag röstade inte förrän precis innan vi började spela in veckans show. Och jag röstade faktiskt på absolut. Och den kastade jag ur mig, den rösten, bara baserat på att... Hur är det med Spotify? Om du har gratis abonnemang på Spotify, har du då tillgång till den här extreme kvalitetsnivån på musiken?
Nu ska jag ge mig in i något som vi i Slashat gör ofta och gissa hur det står till, baserat på att jag inte har kollat upp den här sorts information. Men jag tror att det här extreme quality-läget är för premiummedlemmar endast. Chatten kan säkert vara till assistans här inom kort, men så tror jag att det är.
Och det var min tanke också, och som sagt, jag underbyggde inte detta med någon typ av faktasökning, men jag kände det att det vill jag åtminstone ha i Spotify, och 99 spänn var det ju värt, så att då gör jag väl det, även om jag betalar för mycket mer än bara högre ljudkvalitet, jag betalar för att slippa reklamen. Men jag hade ju hellre betalat givetvis till på en tjänst som där artisterna får mer. Och det är lite grann som du var inne på förra veckan, Jesper, med Tidal där, att har du den här hi-fi-abonnemanget på Tidal, då får du högre ljudkvalitet, den här lossless flack-kvaliteten, och artisten får också mer ersättning för att du lyssnar via det högre abonnemanget. Så är det ju inte riktigt i Spotify, men jag röstar ändå ja, för att kommer det i slutändan till godo, artisten till godo, så är det inte mer än rätt, tycker jag.
Medan du pratar, han gör naturligtvis kolla upp vad Spotify har. De har ju tre olika lägen. De har normal, high och extreme. Och mycket riktigt så är det bara extreme-läget som är tillgängligt för dem som är betalande premiumkunder. Och för att man ska ha en liten känsla för vad det handlar om i bitrate för oss som är uppväxta med MP3-filer och andra format, så är deras streams i Ogvorbis-format, och normalläget är 96 kilobit per sekund. High quality eller standard quality på desktop är 160 kilobit per sekund, och maxläget är 320 kilobit per sekund. Och det beror lite på hur man ser på det, men du betalar de andra, du kan ha ett gratis abonnemang, då har du de olika kvaliteterna, eller så betalar du för ett abonnemang och då får du bättre kvalitet. Det är inte helt olikt hur Tidal har resonerat, det är bara att de har ännu lite högre kvalitet och ännu lite högre priser. Ja, det är intressant. Alltså, jag hade Tidals prismodell kommit till Spotify, så hade jag betalt
199 spänn till Spotify och mer pengar till artisten, tänker du?
Ja, och då är egentligen bara kvaliteten en added bonus. Det är inte det som får mig att betala extra, för att det är egentligen Spotifys alla andra funktioner jag vill åt i huvudsak, och schysst kompensation till artisterna. 199, det är inte så jäkla farligt. För så, all you can eat dygnet runt i 30 dagar.
Nej, det är sant. Det är många timmars musik som man kan njuta av för den pengen, och med det biblioteket som de ligger inne med, så det är ju knappt två CD-skivor i månaden, om det är någon som jämför med gammal media fortfarande.
Det var det vi diskuterade det här om dagen. Vad kostar den? Jag ska kolla lite snabbt.
Ligger de inte på en typ 149-159 för en CD-skiva?
Vi tar Taylor Swift.
Var det bästa exemplet du kunde hitta? Som ändå inte finns på Spotify längre.
Hon är lite extra gnällig. Sådär. Okay, just nu är hennes senaste album rabatterat till 99 spänn. Annars kostar den 149 spänn.
Mm.
Om det då är liksom priset för en skiva, och så för det får du en och en halv månad Spotify då, eller nästan en månad om det hade kostat det dubbla. Jag säger fair.
Fair. Så kanske det ger några ören till dig som artist också, Jesper.
Ja, det är det här jag ska shameless self-promota, att min nya singel släpptes igår också.
Just det. Den är provlyssnar idag faktiskt.
Ja, så där ja. Kan jag passa på att tipsa lyssnare om Airbase Oil. Finns på alla plattformar, inklusive Spotify. Tidal, oklart. Jag har glömt kolla. Fick jag med det också. Tommen är så duktig på att self-promota sina tjänster och pryttla, så jag härmas.
Ja, fan, så det ska man inte vara rädd för, Jesper. Du har ju världens plattform här. Det är ingen som avbryter dig.
Nej, det är skönt. Får vi se om det klirar till i Spotify-kassan. Eller Tidal-kassan. Jag kan ju egentligen jämföra de här sen när jag får utdrag från Steam, vad som har funkat bäst. Eller, ja, det är inte från Steam, men från skivbolaget.
Vad hade de 17 000 prenumeranter på Tidal?
Ska de då matcha Spotifys 15 miljoner, så får de höja månadskostnaden anmärkningsvärt mycket för att kunna mäta sig.
En aning.
Ja. Känner vi oss nöjda där, eller?
Jag är supernöjd där.
Nu höll jag på att gå in på veckans poll. Det är ju helt fel. Den sparar vi ju till sist. I vanlig ordning. Så frågan är om du eller jag ska börja, men jag inser att ditt första ämne är samma som mitt första ämne på grund av att jag inte kan läsa tydlig, klar svenska eller engelska i det här fallet. Så börjar du så joinar jag.
Då kör vi den. Häromdagen så meddelade en tjänst som vi har pratat om lite grann tidigare här i Slashat, den som heter OnLive, som är en sån här on-demand streamingtjänst för gaming, det vill säga att du finns en serverfarm någonstans i världen som står och processar gamingdata, och så skickar den det i form av skärmbilder till dig och till din underspäckade PC eller kompatibla konsol, och så gamar du, och så är det någon annan som sköter all beräkning för den. Vad skulle komma till var att OnLive har meddelat att nu lägger de ner. Sony har nämligen varit framme och vänt växelkassan upp och ner och köpt resterna av hela OnLive. En tjänst som har funnits på marknaden i nära 5 år, men aldrig riktigt fått det där genomslaget. Vad Sony ville åt, som jag har förstått när jag har läst olika källor, så var det bland annat patent som OnLive sitter på. Summan för det här kalaset är i dagsläget okänd. Men det är väl inte helt otänkbart, trodde jag i min enfald, att det här skulle bli någon del som skulle gå in i PlayStation Now. Så är det inte, utan Sony kommer som sagt att lägga ner OnLive direkt, och den går offline den 30 april 2015, det vill säga om 3 veckor lite styvt, så försvinner den här tjänsten. Och tittar vi på vad Sony har gjort tidigare, så gjorde de ju faktiskt ett köp 2012, och de köpte Gaikai som var konkurrent faktiskt med OnLive på den tiden. Gaikai blev ju sedermera införlivat i PS4 och PS Vita och står för det som är Remote Play på de plattformarna. Och också infrastrukturen då bakom det som är PlayStation Now, som blir Sonys motsvarande streamingtjänst, som är väl på väg att lanseras i detta nu. Jag tror att den fortfarande går på någon typ av öppen beta, men är på gång inom kort. Så det är väl bara att konstatera att det var ett ganska defensivt köp av Sony. De vill ha patenten och så lägger de ner resten, Jesper. Eller har du några tankar som pekar i annorlunda riktning?
Nej, det finns väl ingen annan förklaring om de ändå lägger ner verksamheten. De har ju ändå en egen plattform. Så jag tror bara det handlar om att plocka in det som behövs för att göra sin egna uppköpta och redan investerade i plattform ännu bättre.
Alltså, det här, jag vet att Tommy pratar ju sig varm om OnLive för är det 1,5 år sedan någonting? Som vi satt och snackade
om
detta.
Han har gått lite vågor så. Han var extremt pepp för OnLive i början och så svalnade lite. Sen så gjorde de någon förändring så var han lite pepp igen och sen så bytte väl de till att försöka sälja virtualisering av Windows-maskiner för den som inte behövde en Windows-burk alla gånger.
Mm. Ja, just det.
Sen jag tror han dalade. Tommy vill också väldigt gärna att den här sortens tjänster ska fungera bra. Ja. Men jag vet aldrig om han riktigt använder den i någon större utsträckning.
Jag tror att han provade OnLive. Men som sagt, han drabbades väl precis som jag av bandbredden som är vårat största bekymmer. Tommy och jag som sitter på ADSL-linor långt ute i skogarna och en serverpark som förmodligen inte stod ens i Europa. Och att det var inte riktigt läge att spela FPS med den latensen som man fick dras med när det gäller OnLive. Men alltså, det var ju en bra tjänst, men tycker nog att den var lite före sin tid.
Det håller jag med om.
Mm. Att man inte fick, fick inte uppleva sin storhet i rätt tidsålder.
Fast frågan är om det var en teknisk, från deras sida, en teknisk begränsning eller ett problem att de var före sin tid. Eller är det bara att fiber och riktigt, alltså nu pratar vi riktig bredband, riktigt bra nät fortfarande inte har nått dit det behöver vara för att man ska kunna få ner. För att det handlar inte om så fasligt mycket data. Visst, det ska ju, med lite tur så vill jag väl ha 60 frames per sekund, men det behöver inte vara super mycket data, utan det är ju egentligen bara pingen som man vill få ner för att det ska gå. Den ska ju ändå gå 2 vägar. Det ska skicka kommandot dit, ska all data komma tillbaks. Jag förstår att det är en teknisk utmaning, men om vi bara lägger fiber i hela världen. Fetfiber. Bredfiber. Så tror jag OnLive-idén skulle funka lite bättre.
Eller så ställer vi servrar överallt bara.
Så kan stå. Eller så utvecklar vi bara turn-based games. Så behöver man liksom inte tänka på.
Tänk vad enkelt det skulle bli. Ha någon gammalt 56K-modem som står och hostar en sådan server där med Lina. Inga problem.
Counter-strike, turn-based, så bara. Du gör dina moves, skjuter ditt skott, sen är det paus tills den andra gör sitt.
Mm. Spänningen är olidlig. Lite synd.
Jag tänkte på det här med Gaikai. Jag tänkte påstå att jag har provat det, men det har jag faktiskt inte. Utan jag har bara provat något liknande genom att ha testat att spela Johans PlayStation 4. Han hade skaffat Wolfenstein New Order. Och satt och spelade det, så sa vi, ja, men vi kan väl prova, för jag var lite nyfiken, så vi kan väl prova att slå på det här med GameShare. Jag vet inte vilken sorts teknik som ligger bakom där, men det skulle förvåna mig om inte någonting de har lärt sig från Gaikai ligger bakom där, för det handlar ju ändå om att få över spelet och få kontroller fram och tillbaks effektivt. Och där tyckte jag det funkade, visst, nu ska jag till OnLives försvar. Det här provade jag nyligen och OnLive provade jag sist för kanske 4 år sedan. Och latencyn mellan min PS4 och Johans PS4 var imponerande låg. Och då är det ju ändå ett FPS-spel och det fungerar nästan perfekt. Visst, du har lite komprimering i video och sådär, och den här lilla latencyn som är skitsvårt att komma undan, speciellt när man har så pass kort latency lokalt. Men fungerade otippat bra. Och jag vet inte, kan OnLive ge dem något extra som gör det här ännu lite bättre? Så varför inte? Frågan är bara, har du någon koll på, det här kanske man borde veta som PlayStation-ägare, men hela Gaikai PlayStation Now, är det lanserat?
Jag tror att det rullar som öppen beta fortfarande. PlayStation Now pratar vi om. Jag är inte helt säker. Men jag, okay, när det kommer så kommer jag vara där. För jag har en känsla av att det kommer att... är det inte den känslan det kommer att poppa upp lite gamla PS3-titlar på? Som du skulle kunna streama också, va?
Jo, men.
Om de löser tekniken där bara. Det är ju med att det är olika plattformar.
Ja, det här var väl egentligen hela deras lösning på bakåtkompatibilitet.
Det var så, ja. Okej. Okay. Mm. Det finns ju en del goa gamla titlar.
Du kan inte poppa in skivor från PS3 i den.
Nej. För det finns ju en del goa gamla titlar på PS3 som jag helt har missat, i och med att jag körde ju Xbox 360 på den tiden och hade ingen PS3. Så att då vill man ju köra de här gamla Heavy Rain och lite inte Forza, men Grand Theft, eller Grand, vad heter de? Gran Turismo.
Ja, just det. Ja, just det. Uncharted är en sån här serie alla pratar om, ja, så jag också måste spela vid tillfälle.
Mm. Och den senaste delen i den serien var väl dessutom försenad nu.
Ja, gott minnas. Om tid för mig att spela igenom 1, 2, 3, om du bara kan lansera tjänsten som vi tror inte är lanserad, mer än ni vet.
Just det. Tänk vad vi vet mycket, Jesper, du.
Det är så här man får feedback till nästa vecka, antar jag. Eller ger sig själv hemläxa, kanske.
Ja. Du, är det någonting annat du vet mer om?
Nej, inte på det ämnet. Jag kan mycket annat, eller vet mycket annat. Ska jag prova något av det?
Gör det.
Måste jag scrolla febrilt i mina show notes här för att se vad jag är någonstans. Jo, jag sprang på det här och jag önskar jag hade hunnit testa det innan, men jag tyckte ändå det var intressant som ett underlag för diskussion. Och det är nyheten om att du numera kan köra Android-appar i din Chrome-webbläsare. Det har visserligen gått en liten tid. I september så släppte Google någonting som heter Arc, App Runtime for Chrome. Och den lät dig köra lite utvalda Android-appar i Chrome OS. Men nu kommer nästa steg här och man kan med ett nytt Chrome-plugin, får vi väl kalla det, som heter Arc Welder, så kan du köra Android APK direkt i din webbläsare, både på Windows och Mac och i Linux. Och det är egentligen ett experiment primärt för utvecklare, men vem som helst som vill kan testa. Det finns en del begränsningar i det här fortfarande och man får väl se det mer som en proof of concept, även om de som har testat det säger att det fungerar förvånansvärt bra med förvånansvärt många appar och spel. Ett par begränsningar finns i form av att du bara kan köra en app åt gången, vilket lagom till jag hade skrivit show notesen så insåg jag att det finns faktiskt sätt att komma runt det så du kan köra flera appar. Du måste välja om du ska köra i landskaps- eller porträttläge från början, och du måste även definiera om du vill att den ska köras i telefonläge eller surfplatteläge från början. Och inte alla appar funkar, men som sagt förvånansvärt mycket. Arc ska vara baserat på Android 4.4, så det finns redan ett stort stöd för det här redan bland mycket appar där ute. Och då är ju frågan, Magnus, du som lever lite i den här, ja, inte Google-världen, jo men lite, i och med att du ändå är en Android-användare, inte en Chrome OS-användare, men får du vibben att Android är på väg att bli någon sorts universal... har de någon plan likt Windows och deras Universal Apps som ska funka över alla plattformar seamlessly på något magiskt vis?
Ja, långsiktigt tror jag definitivt att Android kommer att bli mer ett skrivbords-OS än vad vi har sett hittills. Det finns ju några små intressanta appar på Google Play som gör att du, när du dockar telefonen, faktiskt kan få upp Android på skärmen. Men det här är ju nästa steg, och jag har inte själv testat. Vad hette initiativet överhuvudtaget? Google Arc?
Ja, ARC.
Ja, just det. Har inte provat det, men ett litet steg på vägen kanske för Android att bli någonting annat än bara ett OS för en surfplatta och mobiltelefon kanske.
Jag kommer ihåg när, inte när, men i Androids begynnelse och när Chrome OS kom ut, så vill jag minnas att vi var lite förbryllade över varför det kommer två olika sorters OS. Och visst, nu förstår man större skillnaden, eller mer skillnaden, vad det är, ja, vad som är skillnaden mellan de här. Men det känns också som att om det här är rutten som Android ska gå, så kommer kanske Chrome OS inte vara den stora framtiden, utan Android kommer liksom ersätta Chrome OS på sikt som den kompletta lösningen från mobilen hela vägen upp till din stora Chromebook Pixel eller Android Book Pixel.
Jag tror faktiskt att du är någonting på spåren där, Jesper. Just din jämförelse med den resa som Microsoft gör med Windows, som de började egentligen med Windows Phone 8 och som nu blir Windows 10 på alla enheter, att det ska vara... Det ska vara samma upplevelse i olika format. Vi ser ju också att om vi tittar på Chrome OS till exempel. Nej, förlåt. Nu blandar jag ihop saker och ting. Men om vi kollar på Chromecast, som var sån här hett, som jag gärna återkommer till. En het liten pryl som mer eller mindre har blivit undanskuffad. Namnet Chromecast existerar fortfarande. Men nu kallar de egentligen tjänsten för Google Cast. Och jag tror att de kanske ångrar lite grann att de knöter så hårt till Chrome. Och jag har en känsla av att Chromebooken kommer att gå samma öde till mötes och tas över av Android. Och att Android som OS på en dator kommer att köra Chrome istället då. För just nu så är det omvänt, att du kan köra Android i Chrome. Det är en liten spaning som jag har.
Mm. Om de nu försöker köra samma rutt som Microsoft, så tar de en lite annan approach här. Det är i och för sig ganska likt Google att testa sig fram, släppa tidiga betar som sen blir stora betar som sen blir i princip helt fullt lanserade produkter ändå i beta. Men att man liksom, de hade ju kunnat hålla på det här i 3 år sen, boom, här är det, nu är det överallt, nu kör ni. Men det har aldrig riktigt varit deras grej. Och då är det väl här ett rimligt sätt att sakta men säkert smyga sig in där och även med lite tur få utvecklarna med sig allt eftersom intresset och kanske peppen för det kommer.
Mm. Ja, men det känns som det att de provar att slänga en herras massa saker på väggen liksom, och så får man se vad som fastnar. Och det här är väl ytterligare bara någonting de slänger ur sig, och så får vi se vad det... Klart, de har ju, det kostar ju pengar för dem givetvis, men... Men kan detta bli någonting som de går vidare med, så tror jag det kan vara ett toppeninitiativ från Google och köra den upplevelsen du är van vid på din Android-telefon på alla plattformar.
Mm. Nu kom jag på en sak vi pratade om förra veckan som jag hade lovat att jag skulle göra till den här veckan.
Just det!
Som ändå är lite delvis relaterat till det här, och det är ju Windows 10.
Mm.
Vi pratar ju för lite Windows 10, tycker våra lyssnare. Och jag lovade faktiskt att installera det här och testa det till idag. Normalt sett i Slashat-sammanhang så skulle jag ha glömt bort det och inte gjort min läxa, och så hade vi fått prata ännu mindre Windows än tidigare. Och nu ska jag göra alla både glada och ledsna. Glada på det sättet att jag faktiskt har provat Windows 10. Jag har dunkat in det i en Parallels virtuell maskin och gett mig in och kikat runt bäst jag har kunnat. Och det är det roliga i det hela. Det tråkiga är att jag har inte så mycket att säga om Windows 10. Och det spann nästan vidare till en annan diskussion oss emellan. Vi hann inte prata så mycket, folk har haft så mycket för sig i påsk här. Men hur svårt det har blivit att testa alternativa operativsystem och tjänster än de man använder. Som till exempel under tiden jag hade en egen blogg och när man var på Array och skrev att få hem en Android-lur och testa den rättvist är jättesvårt när jag har investerat all tid och pengar, eller på att säga, men så gillar jag det inte. Men hela mitt mobila liv lever i iOS-plattformen. Ska jag kunna testa en Android-lur så behöver jag egentligen se till att flytta över allting till motsvarande eller samma tjänster i Android-miljö, och det tar tid och inte nog bara tid att flytta över, men det tar också tid att sen liksom hitta sakerna i det som faktiskt är skillnaden. Och att göra det med en dator är ännu svårare, att ta med sig allting från en Mac och så försöka leva i Windows-miljö ett tag. Det är ett jätteprojekt och det gör att det är väldigt, väldigt svårt att tycka till. Det är samma om man skulle försöka utvärdera Box som ett alternativ till Dropbox. Då skulle man ju i princip behöva flytta över hela sin Dropbox först till Box, slänga ut Dropbox-appen och sen börja leva lite med den, med lite tredjepartstjänster och den sortens funktioner för att verkligen veta om det är bra. Men jag vet inte, jag sitter och tittar på Windows 10 och tycker det här ser bra ut. Jag tycker det är jäkligt snyggt. Det är som Windows 8 fast snyggare. Jag gillar ändå Windows 8. De har löst massa saker. Det går inte att komma undan att det fortfarande är Windows i grund och botten. Men rent utseendemässigt tycker jag ändå att de tar rätt steg i rätt riktning. Men i övrigt, jag kan inte recensera Windows 10 mer än så. Jag behöver egentligen att min dator lägger av fullständigt och att Apple inte har någonting aktuellt jag behöver köpa eller som jag vill köpa just nu för att verkligen testa det. Alternativt om man blir tvingad till det på jobbet så hade jag kunnat tänka mig. Men ja, det är svårt, men jag tycker det ser lovande ut. Sen har det en väldigt lång väg kvar för jag hittar hur mycket buggar som helst. Och den där lanseringen till sensommaren, ja, då får de allt. Det blir inte mycket semester på Microsoft. De har att göra.
Ja. Jag har faktiskt inte hunnit att testa Windows 10 nu, men är det någon av oss fyra som ska göra det så torde det vara jag, som i alla fall lever hela mitt arbetsliv på Windows-plattformen. Kanske minst lika mycket på serversidan som på klientsidan. Så jag är minst lika pepp på Windows 10-server eller vad den nu kommer att heta. Jag kommer inte riktigt ihåg, men den har något kodnamn såklart. Vi säger Longhorn, precis som gamla Windows 7 hette, eller Vista, eller vad 17 det var. Fick jag rysningar.
Skulle du kunna plocka någon laptop i något hörn på jobbet och lägga Windows 10 och försöka ta det igenom en arbetsdag med den, till exempel?
Ja,
kanske det skulle jag... tid för.
Nej, men det skulle jag definitivt kunna göra och bara preppa upp den någon kväll. Jag kör ju ganska mycket online-tjänster som jag kopplar till min lokala Windows-maskin, så att rent program- och filmässigt så skulle jag få med mig över det ganska snart. Men det blir egentligen samma sak där lite grann som med dig, Jesper, att mycket av de tjänster jag använder rullar i molnet eller så är det fjärrskrivbordstjänster. Så att visst att jag använder Windows på min dator på jobbet, men jag gör ju det där, jag gör ju bara det vanliga. Det är inte så att jag sitter lokalt och utvecklar på min dator eller kör en massa tunga program på den, utan fastän då kopplar man ju upp sig någonstans. Men det är ändå där jag sitter och gör 8, 9, 10 timmar per dag i Windows-miljö, så att jag ska fan med. Till nästa vecka, Jesper. Då är det min tur.
Alltså, okay.
Då kanske jag kan ha
den här veckan, så tar
då
du nästa
kanske
vecka.
Jag kan ha lite mer att ge nästa tisdag.
Får vi se om du säger exakt samma sak.
Ja, jag hoppas inte det.
Ja, det ser lovande ut och det verkar ju som att de har ändå fokus på online. Och det känns rätt. Så mycket kan vi säga.
De är på rätt väg med Satya Nadella i spetsen i alla fall då.
Det tycker jag. Och startmenyn har de städat upp och det poppar inte upp 1000 saker i varje hörn nu. Det tyckte jag var trevligt.
Ja, alltså det var gött att de backade på det, för att Windows 8 på en vanlig desktopmaskin, alltså det känns inte helt anpassat. Men det har vi pratat om till leda.
Utan touch när man kör det virtuellt på Mac. Man vill ju fram och ta på skärmen, för Windows är så pass, och även Windows 10 är ju väldigt uppbyggt för att du ska liksom tafsa på den. det, där har man också en nackdel. Det går inte att testa de funktionerna riktigt på en MacBook.
Ja, det är ju sant. Det är ju helt rätt. Det har jag nog kanske större möjligheter att göra i så fall.
Men nu har vi åtminstone pratat lite Windows 10. Det har vi ju lyssnare som tycker om när vi gör. Och med lite tur så kanske vi får lite insights på Windows 10 även nästa vecka. En sorts följetong.
Precis. Vi går laget runt här.
Ja, just det. Sen får Johan ta den.
Ja, exakt. One for the team.
Yes.
Du var nöjd så?
Jag är nöjd. Ta oss gärna vidare.
Då gör vi det. Då ska vi prata Twitch. Den här streamingtjänsten som återigen en streamingtjänst som Tommy pratar sig väldigt varm för. Och Twitch streamar ju också gaming, men den streamar ju inte gaming till dig som gamer, utan den streamar till dig som publik. Och du kan alltså kolla när andra personer spelar helt enkelt, och det är ju en jättetjänst som har fått ett enormt genomslag. Det finns ju hur mycket streamare som helst som sitter dygnet runt och streamar sina World of Warcraft matcher eller Hearthstone eller vad det är Tommy kollar på. Anyways. Twitch har teamat upp med HBO för att streama säsongspremiären av den härligt goa nördserien Silicon Valley. Och det här kommer ske imorgon den 8 april. Och det här är ju ett helt nytt grepp från båda de här parterna som inte har, de har inte vidrört varandra sedan tidigare överhuvudtaget. Men vad HBO gör nu då att de når ut med sin nördserie Silicon Valley till en publik på dess egen hemmaarena. Twitch har en målgrupp på ungefär 100 miljoner aktiva användare varje månad. Jag tror att det kan vara något fler än vad HBO har som abonnenter på sin tjänst. Och det säger jag utan att backa upp det med någon typ av fakta. Men den här typen av serie som handlar om ett gäng killar som kör en startup i Silicon Valley och deras kamp uppåt i näringskedjan där helt enkelt, den når ju sin rätta målgrupp via Twitch. Och det här är ju också ett helt nytt angreppssätt för Twitch. De har sedan tidigare som sagt streamat spel, men de har agerat någon typ av streamingpartner åt en festival som heter Ultra Music Festival, som jag tror att Jesper känner till. Det ser ut att kunna vara din musikstil där, Jesper.
Ja, jag hade ju helt missat att det streamades, så jag förstod att det fick jag reda på efteråt.
Ja, typiskt. Du var inte på plats alltså?
Nej. Inte den här gången.
Nej. Sade han mitt i en klunk av något gött kallt att dricka där. Men anyways, ett riktigt kul initiativ från... jag gillar att HBO är lite nyfikna här och försöker att möta sin publik på en helt ny arena. Vi har ju sett att HBO nyligen har lanserat ett abonnemang för som är Apple-unikt, det här HBO Now, som funkar på Apple TV och iOS, som jag tror gick live nu precis i början på april. Och nu så tittar man lite åt Twitch och börjar och då streama som sagt säsongspremiären på Silicon Valley imorgon den 8 april. Jesper, vad är vibben kring det här?
Ja, det är han tar ditt innehåll till där publiken finns. Det är väl så alla artister har hamnat på Spotify och på iTunes och hur tv-serier hamnar på Netflix och så vidare. Det här är väl ett alldeles utmärkt drag för den här nördiga serien. Helt rätt. Och Twitch har ju ändå möjlighet. Vilka var det som köpte den? Det var Amazon, va?
Det var det väl, va? Ja, just det stämmer det. De har ju
snöt väl Google på det där, ja.
Just det, det stämmer bra det.
De har ju ändå hyfsad backning nu att de kan liksom, de måste ju hitta vad är nästa steg efter man har kommit. Förresten, Twitch, det är väl gamla Justin TV, va? Som just blev det. Twitch.
Stämmer bra det.
Ja. Så det, man ska väl alltid se efter nya sätt att jobba på, och det här är ju en HBO är lite någon, det är ju någon sorts gyllene content på något vis. HBO vill man gärna ha med sig på något vis, och för Twitch del är det här en superwin tycker jag, och HBO når publik, så att alla blir vinnare på det här.
Mm. Man undrar hur mycket pengar det är som har bytt ägare i den här dealen faktiskt.
Ja, det är sant. Jag ska bara bestämma mig för åt vilket håll pengarna
ja, jag kände det också. Det var inte helt givet liksom.
Men, mycket pengar i någon riktning.
Ja, det är inte helt självklart, men jag tror att bägge parterna går vinnande ur hela det här spektaklet. Så det är väl frågan om vad vi får, vi kanske får följa upp med ytterligare serier från HBO som kommer att streamas via Twitch eller andra nätverk som tittar in. Men att det är ett nytt sätt att streama sina tv-serier till en utvald publik, det tror jag är nog här för att stanna, definitivt.
Kommer Silicon Valley till HBO Nordic samtidigt? Eller är det precis lika tråkigt som med Netflix att allt som händer i världen, det händer inte här?
Jag är rädd att det är så, Jesper. Men jag är för dåligt insatt i hela HBO. Men jag ska vara ärlig, jag har inte det, något abonnemang överhuvudtaget där.
Jag har länge funderat på att skaffa ett. Jag kan bara inte riktigt motivera varför jag inte har gjort det. Jag får fundera lite på varför. De gör ju jäkligt mycket bra serier.
De gör det.
Det mesta på ett eller annat vis.
Du får ju hänga på Twitch i morgon. Natten till, eller svensk tid får du bli natten till torsdag, och så får du väl se om det klarnar varför du ska pröjsa upp några kronor till HBO varje månad.
Någonting säger mig att det kommer ha spärrats på landsnivå. Vilka som kan se det på Twitch.
Ja, just det. Och då är vi tillbaka i den diskussionen med VPN igen.
Man kommer inte därifrån. Ta innehållet till de som vill se det.
Ja.
Säger jag. Å andra sidan, vill de sälja HBO-abonnemang på det här, så kanske man ska se till att den streamas i de länder där man faktiskt kan skaffa ett HBO-abonnemang som visar just Silicon Valley.
True.
Det om det.
Nöjd.
Då tar jag oss vidare till Röja.
Gör det.
Och det är ju så att under några år har det väl i alla fall varit som att man har känt till att i Ryssland så går det till på lite annorlunda vis. Det är ju faktiskt så att rapporter har länge cirkulerat om att Ryssland betalar en mängd människor för att pusha för lite, till exempel politiska agendor i landet. Men man har liksom aldrig riktigt fått något fast bevis på det, eller man har liksom inte kunnat gräva så mycket djupare det här, för det är väldigt svårt att få loss den här informationen, för ingen som är inblandad i de här grupperna av nättroll, eller vad man ska kalla det, som mot betalning jobbar med en sorts agenda. Ingen vill prata om det förrän nu. The Guardian har fått kontakt med någon som arbetar i en sån här grupp och har frågat lite om hur det går till och vad de sysslar med. Och några av deras senaste uppdrag har varit att promota Putin, att snacka skit om USA och lite oväntat att pusha för den ryska smartphonen Yotaphone, eller Yotaphone 2. Det är en telefon vi faktiskt har pratat om i Slashat tidigare. Det är en Android-lur med två skärmar. Den på framsidan är en helt vanlig skärm, och på baksidan så sitter en strömsnål svartvit e-ink-skärm för när du vill kanske läsa eller vara ute i dagsljus eller bara har lite batteri och vill ta det lite lugnt. Och det är så att ryska staten är via någon sorts komplicerad företagssetup indirekt delägare i företag som ligger bakom Yotaphone, och de har då, ryska staten ligger alltså bakom att ha betalat den här gruppen för att skriva positiva recensioner om telefonen på nätet. Och då det här sköts i det dolda och från statens håll som bara är indirekt delägare, så är det inte ens säkert att själva företaget bakom Yotaphone är medvetna om att det faktiskt pågår. Det vet man aldrig om det är sant, men så skulle det rent teoretiskt kunna vara. De här nättrollen får vi väl säga, de får technical task sheets med uppgifter om vad det är de ska göra. Och de tar sina jobb på allra högsta eller på allra största allvar. De postar inte bara recensioner, de bygger ibland hela webbsidor med brett med innehåll som får det att verka genuint, att det här är bra prylar. Det är recensionssajter, det är forum och hela sajter på nätet som de sen pushar i sociala kanaler. Magnus.
Mm.
Ryssland, varför kan de inte vara som folk? Känns det inte som Ryssland går åt andra hållet på något vis?
Där, jag tror att du satte eventuellt veckans avsnittsnamn där.
Ja, jag får se om vi hinner publicera innan jag knackar på dörren här.
Alltså, det du säger här, Jesper, det andas ju den här jag vet inte om man ska kalla det nidbild, men man har ju en sån här stereotyp bild av Ryssland, lite lik den bilden man sitter av med Nordkorea på hornhinnan. Lite samma känsla.
Ja, men lite, ja, precis. Det är liksom en Nordkorea in the making på något vis.
Mm. Att det finns företag som betalar recensenter för att skriva positiva recensioner, det har vi ju pratat om tidigare. Men att det här att ryska staten skulle ligga bakom, det är ju någonting alldeles in i hästväg. Jag tar det inte för otroligt att det här är precis så som du beskriver det, och att The Guardian har helt korrekta källor. Men det andas väldigt mycket den här stereotypa bilden.
Ja, de gör ju inte mycket för att avhjälpa den bilden som målas upp av dem i resten av världen. Och då ska vi säga att det här är inte unikt för Ryssland, det här med att i så fall betala för att liksom trumma upp intresse. Samsung har väl varit jätteduktiga på att genom åren betala folk att skriva bra saker om deras produkter och dåliga saker om andras produkter. Så sent som idag så har de varit tvungna att dementera rapporter om att de har anlitat folk för att stå utanför butiken när Galaxy S6 och S6 Edge släpps. Så att det pågår lite här och var. Det finns säkert strösslat överallt, och vill man vara lite cynisk så är det bara att titta på svenska modebloggar till exempel. Det skyfflas in mängder av produkter och pengar där som definitivt påverkar vad de skriver om sina produkter i redaktionella utrymmen. Så att det beror lite på var man drar gränsen för vad är faktiskt äkta innehåll där inte någon monetärt har påverkat från något lite undanskymt håll.
Ja, men det är så himla svårt att avgöra också. Om man tittar på, det finns ju många stora recensionssajter som har gått där vissa liksom recensenter har blivit mutade med prylar eller vad det nu skulle kunna vara. Och det är så himla svårt att skapa sig en rättvis bild när man ser sajter som man i andra fall brukar tycka att ja, de skriver schyssta grejer och jag kan lita på de här tjejerna och killarna som sitter här. Men det finns alltid folk som glider utanför ramarna och ner i någon gråzon. Så det här är ju på inget vis en nyhet, utan återigen befäster den i alla fall den bild som man har fått av de här säger jag lite slarvigt, men Ryssland och återigen då Nordkorea i mina ögon.
Ja, kul story i alla fall. Tråkigt när det är, men man har fått liksom lite vatten på kvarnen och lite så här semi-bekräftat att det är som man kanske tror att det var.
Mm. Du vet ju det, att i Ryssland så har de har ju redan Googles självkörande bilar där. In Russia, car drives you.
Ah, såklart.
Mm. Gör det.
Ska du ta oss till någon forum kanske?
Ja, jag gör det. Jag har ju varit lite lat den här veckan, hörni. Veckans forumtråd har jag ju fått god hjälp av min kära vän Jesper här. Och vi kände det att vi måste promota en hel forumsektion denna veckan. Köpes, bytes, säljes, skänkes har vi ju en enormt trevlig sektion i forumet där man just kan göra detta. Köpa, byta, sälja, skänka prylar till andra. Och tömma sin lite vårstäda, sina gamla byrålådor och garderober för att bli av med lite gamla modem, kablar, allt vad det nu skulle kunna vara, mobiltelefoner. Passa på och skaffa lite nya prylar som lite hand-me-downs till en bra peng. Det har varit hyfsat god aktivitet där nu också. Och det verkar som att folk faktiskt börjar röja ur sina byrålådor. Så att vi vill uppmuntra er till att köpa, byta, sälja och skänka era grejer till andra härliga Slashat och Array-lyssnare och läsare. Jesper, har du hittat någonting gött?
Jag hittat. Jag tittar mig omkring här och ser vad har jag inom räckhåll som jag har tänkt att göra mig av med. Jag hittar liksom 5 prylar som jag skulle kunna sälja som bara står och används dåligt.
De står och används dåligt.
Ja. Ja, 6 prylar till och med.
Jag är lite i samma. Jag är lite för lat. Ska man lägga ut någonting på forum så ska det fotograferas. Jag ska leta upp specs på nätet. Men det gäller bara att ta sig i kragen och göra det där. För att vad det är, så är det någon annan som sitter med grejerna istället och du sitter med en extra 100 i näven och kan känna dig nöjd med det till nästa vårkollektionsinköp, tänker jag.
Vi har väl pushat för en annan fördel med forumet också, att det är ju folk som är intresserade av teknik och generellt duktiga på att ta hand om sina saker. De vet hur prylarna ska användas. Det är inte folk som har jonglerat kameror på sandstrand och så vidare, utan folk som tar hand om sina prylar. Det är en känsla jag får i alla fall. Folk som är intresserade av teknik tar också hand om sin teknik på ett annat sätt än den som inte bryr sig.
Helt rätt. Så det var det. Veckans forumsektion. In och ja, den hittar ni själva. Vi skickar med en liten länk till den också i värsta fall i våra show notes. Men den är jag helt övertygad om att hittar ni till forum.array.se så hittar ni den också. Är det du eller jag nu som låter?
Jag tänker att det är du.
Nu är det jag som låter. Då ska vi prata om en liten spännande utredning som har till ändamål att höja svenskarnas generella IT-kompetens, hörni. Det är så att Digitaliseringskommissionen som, och det namnet kände jag att vad fasen, det här kan vara ett sån här litet aprilskämt, men det finns någonting som heter Digitaliseringskommissionen. Och de anser att man bör införa ett motsvarande skattereduktion, precis som ROT- och RUT-avdraget, fast för IT-tjänster. I ett förslag som de har lämnat in då, eller som de kommer att lämna in för riksdag och regering att ta beslut i. Något som de lite skämtsamt kallar då för RIT-avdrag, alltså IT. Och det här förslaget innebär då att IT-tjänster utförda hos privatpersoner ska reduceras med halva arbetskostnaden för att billigare kunna utnyttja kompetent hjälp då till IT-tjänster i hemmet. Förslaget gäller allt ifrån installation av programvaror och spel till kabeldragning och nätverk till exempel. Och det här gäller oavsett om du ska ha installerat din nya tv, din dator eller kanske en stereoanläggning. Och Digitaliseringskommissionens förhoppning i allt detta är att detta ska kunna leda till 1000 nya arbetstillfällen och också då en höjd IT-kompetens hos svenska folket. De ser det lite grann som en hjälp till självhjälp för att på samma gång då höja kompetensen om du får rätt hjälp som gör det åt dig. Huruvida det här förslaget kommer att bli verklighet, det återstår ju dock att se då. Utredningen som ligger bakom är ännu ej helt klar. Och därefter så är det som sagt upp till regering eller riksdag. Alltså det här med regering och riksdag. Jesper, vem 17 är det som fattar beslut om såna här grejer? Är det regeringen eller riksdagen? Jag har aldrig riktigt fattat det.
Jag önskar jag kunde ge ett svar jag trodde på. Men regeringen är väl hela gruppen. Riksdagen är väl där de sitter och röstar.
Okej, ja. Om vi har någon som är bra insatt.
Det kommer märkas på feedbackkontot om det var korrekt eller inte.
Ja, precis. Sitter du som lyssnar, du kanske sitter i regering och eller riksdag, tipsa eller vad heter det, ge oss gärna lite feedback via feedbackformuläret på slashat.se så vi lär oss detta. Jag säger alltid fel, så jag säger bägge. Regering och eller riksdag ska fatta beslut i den här frågan. Men min fråga till dig, Jesper. Är detta en bra idé och behövs detta verkligen? Mer kompetent IT-hjälp i svenska hem?
Ja, alltså Nu ska vi se. Alltså, jag försöker då inte hamna där jag brukar göra. Att jag är ju generellt väldigt sådär, handen knuten i fickan och lite smått upprörd över att svenskar, folk överlag i världen inte är mer intresserade av teknik än vad de är. Speciellt med tanke på hur det ser ut runt om dem. Man jobbar med datorer, man har datorer privat, man har mobiltelefoner. Det är liksom grundläggande intresset för att viktiga saker omkring en fungerar, att det inte finns. Jag är lite fascinerad över det. Kan väl förstå till viss del, men någonstans så hänger väldigt mycket av det man sysslar med på att man skulle kunna förbättra sin vardag mycket mer om man kunde lite extra om det man faktiskt sitter med om dagarna. Och är det inte rimligt att folk ska ha intresset att lära sig det här, så fine, då kanske det ska vara enkelt för dem att på något ekonomiskt vis betala någon för den hjälpen. Fine, det här är ju sånt här jobb som sådana som du och jag har gjort gratis åt släkt och vänner i alla år. Men fine, vill man inte lära sig så och kan köpa tjänsterna och det finns jobb att skapa genom att ge lite skattereduktion på det här, så ja, kanske inte så dum i det, men jag vill ändå att människor ska vara intresserade. Jag vill inspirera människor. Det är kul. Upprörd.
Ja, om jag bara spelar lite djävulens advokat här lite kort och nu vet jag att du är ju intresserad av IT precis som jag är, och att det här är ju någonting som var man och kvinna borde kunna mer om, det tycker ju vi självklart. Om låt oss säga det här ska gälla bilar istället. Folk ska fasen lära sig att reparera sina bilar ordentligt. Vad säger du då?
Ja, jag förstår liknelsen. Jag satt och tänkte på så här torktumlare, tvättmaskin och så. När jag sa det att fine, jag är inte intresserad av dem, men jag använder dem regelbundet. Men jag tänker med datorer och telefoner. Du vaknar upp, du tar din telefon från nattduksbordet, du pillar med den. Du kanske sätter dig vid datorn eller surfplattan när du käkar frukost, åker till jobbet, sätter dig vid datorn, kommer hem, sitter och pillar på mobilen. Det här är ju verkligen, det är ju som om att du skulle syssla med bilar på jobbet, privat, helger, vardagar, jämnt hela tiden. Någonstans längs vägen så bör man ju sakta men säkert förstå hur en bil fungerar. Visst, kör du in den i en bergvägg så kanske du behöver hjälp på något vis. Men, och det är ändå så pass komplexa system. Det är inte så mycket mjukvara. Man behöver inte kunna allting. Speciellt med datorer. Bara att kunna felsöka genom att om jag provar och söker på det här på Google, någon annan som jag måste väl ha haft samma problem. Någon kanske har varit snäll och hjälpt dem gratis på den frågan. Bara gör det. Jag bara önskar att folk kunde ge det en minut och försöka själv innan de kommer till mig. Du säger, det här är en känslig fråga.
Ja, det kan vara dagens visdomsord, det du just sa. Ge det en minut innan du kommer till mig.
Ja, och om folk som lyssnar på det här som jag hjälper med jämna mellanrum, så jag hjälper gärna till. Inga problem, jag har inget emot det. Det är alla andra.
Nej, men jag tänker, fast en bil kanske var ett väl hardcore att göra jämförelse. Mat! Tänk att få lite sån här avdrag för att någon kommer hem och fixar mat åt den. Det är ju kanon. Ja, det gillar ju du och jag att laga mat i och för sig, Jesper.
Ja, men det finns de gånger när man kommer hem och tänker, om det bara stod en kock vid min spis nu
Vad
och slängde ihop någonting.
Det är alltid trevligt när det står en kock någonstans när man kommer hem. Oftast i köket.
Ja,
tilläggas.
Ja. Yes. Bra, tack.
Men det är en helt annan podcast det där. Det tar vi inte upp här.
Nej, det är sant.
Nej. Men som sagt, eventuellt kan vi förvänta oss lite skattereducering alltså på framtida IT-tjänster i hemmet. Det blir ju spännande att se om det kommer att tillföra några nya arbetstillfällen. Och för den som inte är så där superhemma på att dra nätverk och lägga in reservationer på IP-adresser och så vidare, så är ju det här en toppen idé tycker jag.
Så vi har i så fall ROT för bygg, RUT för hushållsnära tjänster, RIT för IT-tjänster.
Ja.
Mycket ordvitsande på R-ord här.
Mm. Så är det.
Vi skulle behöva subventionerad utbildning i hur regeringen funkar. Kan jag få hitta rött?
Kul!
Ja, I'm here all week.
Ja, ta oss vidare Jesper.
Då ska jag scrolla lite här tills... Jo, en kortis. En liten kort rolig nyhet som dök upp 2-3 minuter innan jag satte mig för att sända här idag. Arrested Development, min absoluta favorit tv-serie, kommer tillbaks. Serien har ju dött en gång efter 3 säsonger. Sen gick den här en massa år, plockade Netflix upp den och slängde ihop ett mishmash av avsnitt till en säsong 4. Och sen har det varit lite tyst runt Arrested och man kanske sådär, jag har inte försökt aktivt läsa på utan jag har väl nästan på något vis accepterat att okej, det kanske det var det. Sen har det gått lite tid och nu helt plötsligt boom! Brian Grazer är den ena exekutiva producenten för Arrested Development. Satt i en tv-soffa och blev intervjuad om en annan tv-serie han jobbar med. Och då kom Arrested Development på tal och han säger rakt upp och ner där och då att det kommer tillbaks. Det blir 17 avsnitt. Och det är allt han säger. Ingen timeframe, men det verkar som om man läser andra nyheter runt det här så är det så att precis som med säsong 4, det är problem att få alla att vara på plats samtidigt. Det löste de ju kreativt genom att ingen egentligen fanns på samma plats när de spelade in förra säsongen. Det är ju ett riktigt hopkok av folk på olika ställen och olika tider för att få ihop hela storyn. Men det är helt enkelt schemat som styr. Det är ju väldigt många skådespelare inblandade i det här. Men de jobbar på det och 17 avsnitt. De vet ju till och med hur många avsnitt det är. Då måste det hända på riktigt. Så nu jäklar. Och har vi inte sagt det 1000 gånger i Slashat tidigare så rekommenderar vi Arrested Development. Jag tror nu är väl alla Slashat programledare in i kapp så att säga med Arrested.
Och, jag är inte i kapp. Jag är på säsong 2, men jag är ju indoktrinerad och stenhårt inne i karaktärerna. Och det är bra tv alltså.
Det är bra tv. Så det får bli samma rekommendation. Tom, jag rekommenderar Twitterboken och jag rekommenderar Arrested Development-serien.
Men just det här kring säsong 4 som du är inne på, att det var ett hopkok av Netflix, att den lades ner efter säsong 3, det hade jag faktiskt ingen aning om.
Nej, jag tror det kan ha varit 6 år emellan säsong 3 och säsong 4.
Okej, okay, jag har inte kommit så långt riktigt ännu.
Okej.
Kan man förvänta sig någon typ av kvalitetsskillnad mellan säsong 3 och 4 där då, eller?
De har ju blivit äldre, allihop.
Jag tänker med tanke på settingen och att typ ingen var på plats samtidigt.
Nej, de löser det kreativt, men det blir inte riktigt samma sak. Och jag har sett sista säsong 4, jag ska inte spoila någonting här, men jag har sett säsong 4 2 eller 3 gånger tror jag. Och jag minns att jag tyckte den är lite rör i början. Man hänger inte riktigt med för att det är väldigt kreativt. Men det lossnar efter ett par avsnitt och sen är man faktiskt ganska så tillbaka där det var en gång i tiden. Det är fortfarande extremt jäkla rappt och fan, det gäller att hänga med. Alltså man hittar ju nya saker varenda gång man ser den där serien.
Mm. Ja, den är riktigt härlig. Sedan, nu har till och med jag sett den.
Till och med du.
Till och med jag. Nu mina vänner tar jag oss vidare på den här resan som börjar gå mot någon typ av skymning långt bort i horisonten här. Och vi har också en liten kortis att klämma in på slutet. Amazon är ju otroligt stora på e-handel, framförallt i USA. Och de har ju sin tjänst som heter Amazon Prime som... förutom e-handel även täcker in, jag tror det är lite så här utökad support för deras otroligt populära Fire Phone och andra plattformar. Pun intended. Anyways, nu meddelar Amazon att staden Atlanta kommer att erbjudas någonting som bara 4 andra städer erbjuds av Amazon idag. Och det är nämligen en timmes frakt på utvalda prylar via Amazon Store då. Och så förutom Atlanta så kan den person som bor i Dallas, Miami, Baltimore eller New York nyttja den här tjänsten. Och är du då, det kräver att du är Amazon Prime-medlem. Och köper du då en pryl från Amazon och så slänger du på lite casual $7.99, det vill säga motsvarande 80 spänn säger vi om vi räknar lite högt med tanke på dollarvärdet, så får du din pryl på en timme levererad till dig. Orkar du, vill du inte liksom betala de här $8 då, utan du vill ha gratis frakt, så får du vänta 2 timmar, Jesper. Och det, då pratar vi alltså i några av de största städerna i världen. Jag menar 2 timmars frakt för att få en pryl till dig i New York gratis från Amazon. Okej, visserligen du har ett Prime-abonnemang, men det är ju fasen helt galet. Vi vet ju att Amazon är duktiga på logistik. Det är ju en sak som är helt säker. Men att få ut sina prylar och kunna gå ut med sånt här erbjudande, det är stort.
Du, det är tur att inte du bor i någon av de här städerna, känner jag. För att det finns 2 saker som är någon sorts friktion när man ska handla saker. Ett, sitter man och ska ha det från nätet, så tar det dagar för att levereras. Finns det i butik, så måste man åka dit och hämta den. Om det fanns ett sätt att köpa saker på nätet som knackar på dörren inom en timme. Alltså, du kommer ju sitta på budfirmans GPS, du vet, sån kortnummerlista så bara.
Ja, ja.
Magnus, han står det bara. Den autoloadas varje gång de åker till mediamarkt och svänger.
Det är som när man startar Waze på telefonen när man ska åka till jobbet varje dag. Är du på väg till jobbet, föreslår den alltid då. Jajamän. Och då istället föreslår den, är du på väg hem till Magnus. Jajamän. Så vet de det. Och så sitter jag där utan skjorta, för den har jag förmodligen sålt för att kunna köpa sista teknikprylen ifrån Amazon.
Alla vägar bär till Magnus. Alla rutter de lägger upp går förr eller senare förbi dig. Det har de tänkt på, för att hålla tjänsten ekonomiskt hållbar, så måste den passera dig, annars kommer de alltid få göra detours.
Men tänk 80 spänn och så är det någon som kör hem grejerna till dig i New York på en timme. Det är galet. Vilken logistik man har då.
Ja, jag tänker, det kan ju vara trafik där också. Det är inte stor skillnad mellan en timme och 2 timmar. Om det skulle vara rusningstrafik så kan det lätt, en timme lätt bli 2 timmar.
Står det ett lager i varje kvarter, tror jag.
De har väl sån här, ja det kanske, är det här de ska ha Radio Shack i butikerna till? Som små minidepåer, fast det funkar inte heller, man vill ju ändå ha liksom kvantiteterna.
Det kanske är som Volvo, tänker jag, man rullande lager. Jullager.
Nej. Ska ha sån stor buss som rullar runt. Som en street food-vagn med gear. Nej, då...
En Amazon, tänker du? Nej, det var du vet jag tänkte på. Nej, okej. Okay. Oh well, nej, det var en liten slutkläm och helt insane lagerflöde de har på Amazon. Det är en sak som är helt säker, Jesper.
Ja, de kan det där med sneakernet.
Verkligen.
Är vi nöjda så?
Jag är synnerligen nöjd. Vi kom ju igång i så himla, vad heter det, himla precis på min sekunden idag, och nu har vi hållit på i 1 timme och 2 minuter lite styvt. Så jag tror att
det är bra. Skitbra. Det är det här vi en gång i tiden har siktat på, en timmes show. Vi har ju faktiskt kvar veckans poll.
Ja, just det. Ta den.
Och den har vi plockat från våran forumtråd, förslag på förslag till poll, tror jag den heter, på forum.array.se. Om det är så att man kommer på en schysst frågeställning som vi borde ställa till våra lyssnare, eller till er lyssnare ska jag säga, så kan man in där och klämma ur sig den, så plockar vi därifrån när vi har lite ebb i vår egna idékass. Och det hade vi idag. Det var inget ämne sådär vi kände var direkt relaterat till någon fråga vi ville ha svar på. Så då djupdök vi i det här forumet och hittade en fråga från Spooky. Och frågan han ställer sig, det är en svår fråga. För att man får bara 2 alternativ, och här gäller det att börja prioritera och verkligen rannsaka sitt inre för att kunna välja ett spår. För att du kan inte få båda, du måste välja. Vilket gör det lite tricky. Frågan är i sig ganska enkel. Vad är viktigast när du köper ny mobiltelefon? Alternativen: mjukvara eller hårdvara. Så nu gäller det verkligen koka ner essensen av vad det är du tycker är viktigast. Någon i våran chatt här sa att han hade svårt att svara på den här frågan. För att han vill bara ha en telefon som man kan ringa med. Då får man börja fundera på vilken del av de här är det som passar bäst in på det här. Här måste man kompromissa med sig själv helt enkelt.
Fan, det är inte så lätt som man kan tro, den här pollen.
Nej, men det är lite det som är grejen. Det ska inte vara alltid lätt.
Nej.
Vi har gjort det här ett tag nu. Vi kan inte ha enkla frågor alltid.
Ska vi sätta Johan på pottkanten nästa vecka?
Mm.
Tycker jag definitivt.
Å andra sidan, i Slashats vanliga ordning så är det väl så att nästa vecka så kommer vi på hur vi egentligen skulle ha formulerat frågan.
Ja, ja, självklart klassisk. Jag tror att vi lägger det på Tommy, tror jag. Just det problemet.
Tommy, han får lösa det via feedback-formuläret i vanliga. Tommy, han är alltid med in spirit. Vi har inte gått en show utan att han har nämnt, tror jag.
Nu får du det att låta som om han har gått hädan på något vis, att han är med i anden här. Men han är ju bara pappaledig alltså, så att ni får... det kommer att drabbas av honom även i fortsättningen.
Ja, nej, han lever och frodas. Han konkurrerar ju till och med om lyssnare.
Ja, det har jag hört talas om.
Som inte är en podcast, säger han. Kan vi diskutera. Det var ett tips till er där ute som ville höra Tommys ljuva stämma. Han kör ju sin Tommy Talks. Vet inte riktigt var han publicerar det, men jag antar att det är på YouTube.
Mm, stämmer.
Så Tommy Talks, jag tror han skriver det i ett ord. Om någon vill höra honom. Två ord, okej. Okay. Jag tror att upplägget på det är att han har 20 minuter till jobbet. Och i bilen så spelar han helt enkelt in antalet ämne och tänker högt.
Mm.
Idag tyckte han till om Facebook och Facebook Messenger. Där satt jag och önskade att det fanns ett feedback-formulär. Och här kan jag passa på att tipsa om feedback-formuläret. Är det så att ni tycker att det var någonting vi sa här som inte riktigt stämde, eller som ni har någon mer information ni tycker att det här kanske ni skulle ha klämt in när ni ändå pratar om det där ämnet? Då tar man sig till slashat.se och kikar upp i menyn, så finns det en knapp som heter feedback. Så är det bara att knappa in. Och så tycker vi att det är värt att rätta in show, så tar vi det i början av avsnittet som följer nästa vecka. Ska jag fortsätta på de här lite sån avslutningsbitarna?
Avslutningsövningen. Jag tycker att du gör det så himla bra, Jesper, så ta oss bara ut i, vi rider ut i gryningen, skymningen.
Då så. Då tar jag slut raksträckan här mot mål. Då börjar vi med att än en gång tipsa om forum.array.se. Det är forum.slashat.se i ny skru. Det är egentligen samma forum. Där hänger vi och diskuterar tekniknyheter, och det är också där vi har våran kategori för köpes, bytes, säljes och skänkes som vi pratar om här mitt i showen. Är det så att man tycker att Slashat, ni förtjänar lite slant för att ni sitter där varje tisdag och pratar teknik som ni alltid har gjort, då kan man alltid visa sin uppskattning genom slashat.se/donera, där man kan ge oss en liten slant, hur liten som helst, upp till hur stor som helst. Det är helt upp till er. I övrigt så är det ju naturligtvis helt gratis att lyssna på Slashat. Är man intresserad av vad vi håller på med vid sidan om, det låter det som att Slashat skulle vara en huvudsaklig uppgift, så är det faktiskt inte. Om ni inte går tillbaka till slashat.se/donera och väljer de högre beloppen, så tills det händer så är det här sidosysslan. Men vill ni veta vad vi sysslar med till vardags och till helgs och kvälls i övrigt, så finns det information och länkar till oss på slashat.se/om. Alla våra avsnitt sen en herrans massa år tillbaks spelas även in i video när vi sitter här live på tisdagar från 20:30 och framåt. Och då spelar vi in det i video och det hamnar på slashat.tv. Så de gånger vi säger åh, och så visar vi upp någonting snyggt i bild som inte gör sig sådär fasligt bra i ljudversionen, då är det till slashat.tv man ska ta sig för att få se vad det är frågan om. I övrigt så är vi ett gäng svartvita killar som sitter här och snackar mest hela tiden. Och därmed så kanske det är dags för oss att tacka för denna veckans show. Det är alltså avsnitt 316 den 7 april 2015. Och jag hoppas att ni lyssnar på Slashat även nästa vecka. Tills dess, ha det nu jävla fint!